av efter ett tag, men hur försvann Jesus ur graven? Jag har 5 hypoteser i min bok om Jesus, men jag vill gärna testa dem. Jag menar, det här är ju det stora mysteriet i vår västerländska kultur. Tänk att få lösa det. Det är klart att jag skriver ju deckare vid sidan av. Det här är ju originalgåtan. Det är klart att jag vill vara med. Om jag har vaccin, det var jobbiga sjukdomar då också.
Tack för tidsresan, Dick. Det är säkert många som skulle följa med dig och för några dagar lämna vår egen oroliga tid. Vi är i mål i vårt lyssnarfrågemaraton. Hur känns det i benen, Dick? Vi har suttit.
Ja, vi har suttit, ja. Så det känns mycket, mycket bra. Mycket spännande, roliga frågor. Särskilt den sista.
Stort tack för att du orkade hela vägen. Nu får du pusta ut under sommaren innan du hörs igen i Dick Harrison svarar och i Vetenskapsradion Historia förstås. Och du som lyssnar och som har kommit på egna historiska klurigheter och funderingar, mejla dem till historia@sverigesradio.se. Dick, trevlig sommar.
Detsamma.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Och när klockan blir 7 är det dags för en nyhetsuppdatering.
Nu nyheter från Ekot. Det kan bli tillåtet för EUs länder att köpa utsläppsminskningar i andra länder om de själva inte når upp till målen. Det här är en kontroversiell fråga i unionen, men klimatkommissionär Wopke Hoekstra, som inom kort ska presentera EUs mål för år 2040, säger till Ekot att han är positiv till en sån modell.
What I can say is that the thing you're referring to, credits from outside of the European Union, potentially is a very good idea.
Den 2 juli ska förslaget om mål för utsläpp till 2040 presenteras. Mycket talar för att man kommer att hålla fast vid den förra kommissionens inspel om utsläppsminskningar på 90% till 2040. Frågan är nu om länder som inte klarar det ska kunna köpa utsläppsminskningar någon annanstans på planeten och få tillgodoräkna sig dem. I en exklusiv intervju med Ekot säger Wopke Hoekstra att det viktiga inte är ideologi utan vad som funkar i praktiken.
We don't do ideology, we do impact. And if this is impact, then let's do more of it.
Men enligt stora delar av miljörörelsen är frågan inte alls så enkel. De menar att det skulle urholka ländernas egna ambitioner och rent av fördröja klimatomställningen.
Reporter Siholmgren. Två demokratiska politiker och deras respektive har skjutits i sina hem utanför Minneapolis i USA idag. En av dem, en tidigare talman i representanthuset i Minnesota, Melissa Hortman, och hennes man har dött efter skjutningen. Det här bekräftas av Minnesotas guvernör Tim Walz på en presskonferens.
We're here today because an unspeakable tragedy has unfolded in Minnesota. My good friend and colleague Speaker Melissa Hortman and her husband Mark were shot and killed early this morning in what appears to be a politically motivated assassination. Our state lost a great leader and I lost a dearest of friends.
Enligt Walz så ser det alltså ut att finnas ett politiskt motiv bakom skjutningarna. Den andra politikern och hans fru är allvarligt skadade men vid liv. Och den misstänkta gärningsmannen som var utklädd till polis är fortfarande på fri fot. Nu till Mellanöstern. Inom kort kommer stridsflyg att synas på himlen över Irans huvudstad Teheran. Det här säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Och attacker inom de närmaste dagarna gör att de som redan skett kommer att blekna. Han säger att Israel ska slå till mot alla mål som tillhör Ayatollah-regimen, det skriver Times om Israel. Netanyahu säger också att de redan har orsakat allvarlig skada på Irans kärnanläggningar. Det avslutar Ekot med Carina Galanou Ipsonius i studion.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska höra norsken, svensken och dansken om en liten stund. Norska Hilde Sandvik har som vanligt bjudit in danska Hassan Preisler och svenska Åsa Linderborg.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det?
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Solen går upp och ner över Norden, ännu en vecka gått. Här sitter jag, Åsa Linderborg, med Hassan Preisler från Köpenhamn och Hilde Sandvik i Bergen. Och jag ska fråga dem vad de tycker om det här med Greta Thunberg och båten som aldrig kom fram. Och så ska vi prata lite om kokain också och om polarisering. Vad ser du, Kåre?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
Grytidlig søndag morgen begynte det å renne inn meldinger for deg i chatten vi har, Hassan, om kokain. En skulle tro du hadde vært på byen. Hva skyldtes dette plutselige opphenget i cola? Var du innesnødd?
Altså, jeg var ikke vågen, fordi jeg var på kokain. Jeg var vågen af andre årsager. Så lå jeg ligesom der og googlede rundt, ikke? Og så pludselig så jeg alle de her historier om den her, altså, ekstreme eskalering af coke-forbruget i vores nationer, og den her enorme stigning i antallet af ton kokain, som politiet beslaglægger i vores tre lande, og så videre, så tænkte jeg, hvad fuck er det her for noget, og hvem går alt det kokain til, ikke? Ja. Og det begyndte jeg så at bladre i, og fandt ud af, at det er jo os alle sammen, der tager coke, ikke? Altså, det er jo ikke et lille eksklusivt segment, eller hvad hedder det, ja, hvad ved jeg, hvad man har om fordomme om coke-brugere. Altså, det er os alle sammen, og det er ikke kun i weekenden, det er også til hverdag. Altså, jeg synes, det er, altså, de er testet i spildevandet i Danmark, og der kan man måle kokain, ikke, som strømmer ud fra menneskekroppe igennem toiletterne ned i kloakken og ud i spildevandsbassinerne, ikke? Og der er altså bare rigtig, rigtig meget coke i vores urin, ikke? Det er ikke bare et feststof for overklassen. Det er et hverdagsstof, nærmest på niveau med paracetamol eller ibuprofen eller sådan noget. Ikke?
En europæisk kokain-tsunami var et ord jeg læste i en af de sakene, som du sendte. Men dette her programmet, det er lidt interessant også, at dette programmet du viser til, som gjennomføres av Institutt for Rettsmedisin ved Aarhus Universitet, det spant ut av korona. Fordi under korona så begynte en å måle og spore liksom, hva som var i avløpsvannet, og det var et sånt stort EU-program. Og nå er det altså kokain en måle rundt forbi. Hva tenker du? Også er du langt ned i kokainstripen selv på morgenkvisten?
Nej. Nej, jeg tænker på det, at man prater om kokain som en partydrog. Det låter som at det er en annan sorts kokabunder som odlar det her istället för att odla mat. Som at det her er kokain som inte har att göra med gängkriminalitet och så vidare. Och om du frågar då mig så kan jag säga, jag har ju testat det där en gång på ett party. För att man vill ju liksom ha kul, man vet vad det här är och så där. Det var helt meningslöst. Jag blev extremt koncentrerad, tyst, hade tråkigt, kedligt, dåligt sex efter, värdelöst, helt värdelöst. Så det var inte för mig, men vi mäter ju precis som ni gör i Norge och Danmark också, vattnet. Och ser att det ökar dramatiskt i Stockholm till exempel.
Ja, och så
har det vardags.
Norge och Sverige hade en enorm kokain-tsunami för ett par år sedan, ikke? Fordi det blev sværere for de sydamerikanske smuglere at komme af med deres coke i Holland, for eksempel. Og så begyndte de at sende det til Oslo og Stockholm. Og dengang der var der simpelthen ikke nogen gearing til at scanne for alt det her coke, ikke? I de norske havne, for eksempel. Så delte Oslo Havn en scanner med havnene i Drammen og Frederikstad. Det vil sige, den var kun i Oslo en tredjedel af tiden, ikke? Og det fandt smuglerne jo hurtigt ud af. Så de smuglede bare ind på de dage, hvor der ikke var nogen scanner i havnen. Men alt det der fik man lukket for i Sverige og Norge ved ligesom at opskalere sin indsats. Og det har så betydet, at man er begyndt at smule kokainen ind til Norden via Danmark. Mm. Og ikke via de danske havne. De her sejlruter, der løber igennem Danmark, som vi jo også kender, fordi russerne bruger de sejlruter, ikke? De bliver nu anvendt til at dumpe kokain ud i plastiksække med en GPS-sender. Sådan at de kan blive samlet op i nattetimerne, og det er nærmest umuligt for toldere og politi at komme det her til livs, ikke? Og så driver det ind på vores kyster, det som de ikke får samlet op i løbet af natten, og det betyder, at man kan gå rundt et eller andet sted, så kan man finde et ton coke, ikke? Liggende i sandet på stranden. Altså det, jeg synes, det er helt sindssygt, og det sindssyge for mig, det er, at hele den her kæde, altså fra de underbetalte colombianske bønder, ikke, og kokainbaronerne, de brutale kokainbaroner, til smuglernetværkene, ikke, til de bandekriminelle i Norden. Ja. Det er så beskidt det hele, så ulideligt beskidt. Hvis man tager en bane coke, så er det der lort, man finansierer.
Exakt så. Det är precis så. Alla har ett ansvar. Och jag tycker det här blir så otroligt spännande om man tänker på en undersökning som Aftonbladet gjorde för ett par år sedan. Två reportrar gick in i Sveriges riksdag och besökte alla riksdagspartier. Ja. Och drog efter kokain på toaletterna. De undersökte om det fanns kokainspår där. I hälften av alla toaletter så fanns det spår av kokain. Och det här är alltså ett parlament som bara tjatar och tjatar och tjatar om gängkriminaliteten och vi måste få bukt med den och så vidare. Och så håller de själva på vardagsknarkar på arbetet. Vad säger man om det?
Ja, det är sinnssykt. Men hvad hvis man testede på toiletterne på de medier, vi har været ansat på, os tre, så vil det sikkert være det samme, ikke? Justitsministerne fra de nordiske lande mødtes her i sidste uge for at tale om de regionale udfordringer på retsområdet i forhold til organiseret kriminalitet. Jeg håber virkelig, at de har haft coke med på dagsordenen på deres
på dagsordenen og ikke i lommene, kanskje. Men det er jo interessant at dette er så vanskelig å snakke om, og når dere to sitter og sier at man faktisk er medskyldig i både gjengkriminaliteten og verdens verste kriminalitet, altså som er knyttet til menneskehandel, våpensmugling, utvikling av det vi har sett i Sverige som kommer susende over til Norge. Og det å si dette...
Ja, demokratinedbrydelse i Syd- og Mellemamerika. Ja,
total. Og det å si dette, da blir man altså umiddelbart kalt for en moralist, eller enda verre. Og det synes jeg er litt interessant. Hvorfor er det sånn? Og nå er det sånn at i Norge, så denne uken, så skal Stortinget stemme over forslag for Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre og SV, MDG og Rødt. Det kommer trolig til å få stemme for forslaget som går ut på at folk som blir tatt for narkotikabruk skal slippe med lav bot. Og det foreslås at bruk av narkotika heller ikke skal komme på rullebladet, og at grensen skal økes til 3 gram. Da tenker jeg, da kommer nettopp feststripene under.
Fast de kommer undan i alla fall. Och jag på sätt och vis kan förstå att många drar en lina hellre än betalar väldigt dyra cocktails och så, för det är väldigt dyrt att dricka alkohol på krogen. Så då är det här en billigare sätt att liksom få ett rus. Men detta vill inte jag liksom lägga in några politiska implikationer, men jag håller nog med dem som tycker att det är liksom för hårt att gripa folk på gatan för vanligt bruk när man borde sätta dit langarna istället. Vi fyller våra fängelser med knarkare, som man säger på svenska, som egentligen borde ha hjälp och vård och någonting annat.
Det är den amerikanska vägen. Det är ju helt enig med dig. Ja. Men det vi snackar om nu är varför havnar vi stadig väck i den moralism-diskussionen? Ja, hvis man säger du är faktiskt medskyldig.
Mm.
Men alltså att straffa hårdare eller vad heter det, sätta barn lägre för hur mycket coke man må have i lommen, før man skal straffes, har ikke noget med det her at gøre.
Ikke. Nej, det hjælper
ikke. Og for mig at se, så moraliserer jeg jo ikke over et forbrug eller et behov.
Mm.
Det er sådan set ikke det handler om. Det handler om, det er, at hvis man ikke kan styre sit behov i denne her retning, så finansierer man nogle ting, som man til hverdag går og siger, man ikke vil være en del af at finansiere. Mm. Altså som man måske oven i købet tager så hård afstand til, at man ønsker politisk regulering og så videre, ikke?
Absolut.
Men det hygleri, det fungerer ikke. Altså, det går ikke.
Ja? Jeg holder helt med. Vi havde en socialdemokratisk minister for nogle år siden, som Anders Ygeman. Nu kommer jeg faktisk ikke ihåg, hvad han var. Hur som helst, för sorts minister, hur som helst så sa han att om man drar en lina till helgen, om man går och klipper sig, alltså friserar håret för 150 kronor och så vidare, då deltar man i dels den här svarta ekonomin, men dels också så bidrar man till kriminaliteten i Sverige. Alla har ett ansvar, så det är självklart, tycker jag. Han fick så mycket skit för detta. Han var moralist. Han visste inte vad han pratade om. Han borde rikta ögonen någon annanstans. Och det blir ganska intressant när borgerliga politiker som alltid annars pratar om individens ansvar. Nej, här gällde plötsligt inte det. Det är alltid då någon annans fel när det gäller den här typen av frågor. Man själv liksom har fingrarna i syltburken lite.
Men det är likväl någon trender in förbi kokain, i alla fall ifølge forskningen. En ny studie bland Oslo ungdom visar att kokain har fästat sig i statusorienterade miljöer där populära gutter dominerar i toppen av hierarkiet. En slags topboy-kultur, säger Rikke Tokke och Willy Pedersen, som har skrevet nå en helt ny artikel i The British Journal of Sociology. Der har de tatt for sig den Oslo-kulturen. Der sier de at det er den private gutteklubben med de kuleste festene, de peneste menneskene, der inngangsbilletten er at du må dra noen hemmelige linjer som knytter dere tettere sammen, sier han.
Men altså, okay. Jeg må også sige, at der er et eller andet ved at have et behov for at tage coke, i hvert fald i et stort omfang, som fortæller mig, at de her gutter faktisk ikke er særlig cool. Altså, fordi de må have nogle seriøse brister i deres selvfølelse, ikke? Eller nogle andre skrøbeligheder, som de forsøger at omgå ved at putte hvidt pulver op i næsen. Fordi det er jo ikke, altså, hvad er der cool i at høvle et stof ned ind i sin krop for ligesom at føle sig anderledes, end man i virkeligheden er. Det er da ikke specielt cool.
Men hvad er skillnaden mot at drikke en flaske vin, da?
Jamen altså, jeg siger jo ikke, hvad hedder det, sammenligningen er jo ikke i forhold til at tage en bane coke af og til. Jeg siger, hvis det er ens kultur, det her. På samme måde, så vil jeg da sige, en alkoholkultur fortæller mig da også, altså en alkoholkultur, som er domineret af misbrug, ikke, fortæller mig da også, at der er noget galt her. Altså, man drikker jo ikke hjernen ud, hvis man har det fantastisk.
Nej, men jeg holder med. Men det er skillnad på misbrug og at faktisk, lad os sige, dra en lina 4 gånger om året. Det är inte missbruk, det är någonting annat. Men så jag tycker att det här är svårt.
Det är en ting som är väldigt forskjellig här också. Ja. Och det är att hvis man dricker alkohol, så vet du sån cirka hur den alkoholen är lagd.
Absolut.
Vem som har producerat den. Vad som är i stoffet, och det har man ju inte peiling på.
Verkligen,
med det stoffet man tar i sig, så är måten det är lagt på, bara där känner jag att min nase säger nej tack.
Jamen, var det ikke Gud, det vi talade om? Jo. Det vi talade om fabrikationen och vad heter det, linjen från Colombia till via de bandekriminella ut till toalettbrädarna på Sveriges Radio och så vidare.
Det jag försökte bara reagera lite på, det var när Hassan säger hur kan man vilja stoppa i sig någonting för att sen bli någon annan.
Ja, men det var därför
det gör man ju med alkohol, tänker jag. Det gör man
ja.
Men, ja, det jeg mener bare. Men det var der jeg hadde lyst til å bare utvikle det for å si at det du stopper inn i deg. Altså, hvis jeg stopper inn i meg alkohol, så vet jeg sånn cirka
hva det er. Jeg forsvarer ikke det.
Otroligt
tråkig drog dessutom, värdelöst.
I min teenage år, da jeg begyndte at ryge has dagligt, ikke? Der var det jo ikke, fordi jeg havde det skide godt. Altså, det var for at håndtere min nervøsitet over livet, ikke? Mm. Altså, for at dæmpe min angst, og så videre. Når jeg i perioder drikker for meget, hvis min kæreste pludselig fortæller mig, Hassan, du tager altså 3 glas vin hver aften, ikke? Så må jeg jo også reflektere over, hvorfor jeg gør det, og det er jo yderst sjældent, at det er fordi, jeg har det virkelig godt.
Mm. Norsken, svensken og dansken.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces.
Sverige snakker ikke om noe annet, sier du også. Greta Thunberg er kommet hjem igjen etter selas mot Gaza-stripen. Detta har du följt med på och vad sker egentligen?
Ja, så det är ju hela världen har ju haft blickarna mot det här. Alltså det som har hänt är att, för den som inte har hängt med då, den 1 juni så lämnade båten Madeline hamnen i Sicilien för färd mot Gaza. Och den här båten var lastad med mediciner och mat och med 12 aktivister, varav en var Hassan Preislers favorit, Greta Thunberg. Jag blir så full i skratt när Hassan ska prata om Greta. Ja. De förstod ju att de aldrig skulle komma fram då till det här svältande folket, utan syftet var att visa på den här israeliska ockupationen och hur Netanyahu svälter ihjäl palestinierna. 8 dagar senare, det vill säga i måndags då, så när båten är 20 mil från Gaza, fortfarande på internationellt vatten, så bordar israeliska kommandosoldaten den här båten och eskorterar den till hamnen Ashdod. Då menar Greta Thunberg-aktivisterna att de har blivit kidnappade, medan israelerna och deras försvarare, däribland en rad ministrar och borgerliga politiker, menar att båten är en propagandaflottilj till stöd för Hamas. Och där kommer nu min fråga till er. Gjorde Greta Thunberg och de andra palestinaktivisterna rätt, som gjorde ett symboliskt försök att bryta den här israeliska blockaden? Det skulle jag vilja prata mer om.
Hassan, begynd.
Jamen altså, jeg skal jo ikke vurdere, om de har gjort det rigtige i forhold til det, de mener er det rigtige at gøre. Altså, de må jo have den overbevisning, at de skal gøre opmærksom på tingene på denne her måde, og at de bedst muligt opnår resultater ved at gøre sådan her. Ikke? Men man kan jo sige, hvis nu de israelske kommandosoldater ikke havde boret det her skib og kidnappet, som de selv siger, de unge mennesker, så havde deres mission jo været totalt mislykket, fordi der var faktisk næsten ikke noget nødhjælp i den her lille bitte båd. Ikke? Så det handlede jo om den opmærksomhed, det ville skabe, når de blev tilbageholdt af israelerne. Og det er klart, jo voldsommere israelerne var gået til værks, jo mere positiv opmærksomhed havde den her flåde fået. Ikke? Jeg synes, det mest kontroversielle i den her sammenhæng, det er, at Greta Thunberg og de andre unge mennesker blev tvunget til at sidde og se en film fra den 7. oktober. Jeg mener, at man bør se den film, eller de billeder, hvis man beskæftiger sig med situationen i Mellemøsten lige nu. Selvfølgelig, ligesom man bør sætte sig ind i og studere, hvad der sker i Gaza, ikke? Altså konfrontere sig selv med de billeder. Men man kan ikke tvinge andre mennesker til at sidde og se en film. Altså, det minder mig om den film, kan I huske, Clockwork Orange, hvor man ligesom forsøger at rehabilitere et menneske ved at udsætte ham for ekstreme doser vold. Ikke? Og det gør man ved at spærre hans øjne op med sådan nogle aggregater, som ligesom skal gøre, at han ikke kan blinke. Ja. Ikke? Ja. Han kan ikke kigge. Altså, sådan der kan man ikke operere. Og i den sammenhæng, så forstår jeg rigtig godt, at Greta Thunberg siger, at det kommer jeg ikke til at gøre. Altså.
Men
hvad
det
med
er
dig, ja. Hilde?
Nej, også. Jeg så jo denne videoen, som blev lagt ut i det øyeblikket antageligvis skipet ble bordet. Da hadde de forhåndsprodusert filmer der de stod og sier, hvis dere ser denne, så er vi blitt kidnappet av Israel, og vi er tatt inn, og ganske voldsomt.
I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.
Det er planlagt på et vis også dette. Og så skjer jo det, altså så blir jo det begrepet kidnapper blir brukt igjen og igjen. Jeg tror ikke det var en kidnapping. De ble tatt inn, og så har de jo blitt satt på fly, og Greta Thunberg har jo kommet hjem. Det er noe med hele denne fortvilelsen. Når jeg ser og følger hva de sier, og de hadde med seg blant annet en, de hadde med seg en sånn 3D-printer for babyproteser. Altså, de hadde med seg noen ting som desidert bør inn på Gaza. Man vet at det blir stoppet, utviklingsflyktninghjelp, alt nødhjelp, mat, alt blir stoppet. Jeg har ingen tro på at denne typen aksjoner fører til at en får flere gjenstander, mat, nødhjelp inn på Gaza. Når israelerne kan jo alltid på å si amerikanerne, det er jo en freudian slip, men når israelere kaller dette for en selfie-flotilla, en selfie-flåte.
Selfie-jakt,
kaller de det. En selfie-jakt. Ja. Så er jo det er jo en grusom måte å avkle de et engasjement. Og jeg vil også si at når Israel kaller Greta Thunberg for antisemitt, altså jødehater, så er det også, ja, du trenger ikke være jødehater for å tenke at her må vi sørge for å åpne grensen for nødhjelp og mat.
Jag tänker att när de har gjort, jag stödjer den här aktionen, jag tycker att den var rätt för att visa på hur den här blockaden fungerar. Men när de gör de här filmerna i förväg och säger att när ni tittar på det här så har vi blivit kidnappade. Det bygger ju på erfarenhet. För 15 år sedan så seglar ju Ship to Gaza iväg och israelisk militär togs ombord och gjorde det här fartyget till ett flytande slakthus. 10 personer dog, 30-tal skadades och det var svenska författaren Henning Mankell var med bland annat. Några år senare så bad faktiskt Netanyahu, han bad Barack Obama om ursäkt för en så kallad felbedömning av hur de hanterade det här skeppet. Han har fortfarande inte bett de som skadades och de överlevandes familjer om ursäkt. Han bad Barack Obama om ursäkt som om han skulle ha någonting med det här att göra. Det är ju helt obegripligt. Skillnaden då jämfört med nu är att då hade vi faktiskt en utrikesminister i Carl Bildt som, det är kul för mig att för en gång skulle få berömma honom, som försvarade de svenska aktivisterna i det här och såg till att de kom hem. Mm. Israel vill ju naturligtvis inte göra om samma sak med ett skepp med Greta Thunberg och när de redan håller på med vad de gör på Gaza-remsan inför hela världens ögon. Så det är klart att de hanterar det här skeppet annorlunda. Men de åker iväg och vet att det här är faktiskt något som kan hända.
Men responsen i Sverige har ju också varit ganska delt också. Bland annat skrev Kristoffer Åberg, ordförande för socialdemokratiska Israelvänner. Det har där i Sverige.
Visst.
Det har vi också i Danmark. Ja. De heter bara socialdemokrater.
Ja, sant. Ja. Precis som det har vi inte i Norge.
Nej.
Men han er rimelig krass. Og han sier at det de gjør er å velge feil side. Og når Greta Thunbergs parole lyder krosser sionismen eller revolusjon, intifada, så sier han at hun stiller seg på feil side. Og hun sier at budskapet om at konflikten skal løses, eller han sier at budskapet om at konflikten skal løses med revolusjon og vold deles av flere andre deltakere på fartyget. Det tyske tidningen Bild gransker de vekkende disse deltakere, og der fremkommer det at de virkelig ikke er noen fredsaktivister. Alltså det är nog med den, vem är det som är på denna båten som är intressant att kika
ja, och vem har finansierat båten, ja. Vem, alltså det är engelska parlamentsmedlemmar från Labourpartiet som nu kritiserar att själva den här jakt eller selfiejakt som israelerna kallar det är finansierad av namngivna personer med tätte förhåll till Hamas, ikke? Så det är ju vad heter det, en komplex störelse det här.
Visst är det. Visst är det. Men för mig så liksom, om man pratar om rätt sida om historien så då handlar det om någonting som börjar likna ett självmord eller inte. Det är den sidan man, tycker jag, det är det strecket man ska prata om. Vi har ju ministrar i Sverige som har varit, den svenska regeringen har varit ovanligt tyst vad gäller det som händer i Gaza. Men nu så kommer de ut med väldig hetta och attackerar Greta Thunberg. Då finns det plötsligt väldigt starka känslor i det här om vem som ställer sig på fel sida. Jag ska säga, jag håller inte med dig Hassan om det här med filmen. Jag tycker att Greta och de andra aktivisterna skulle ha satt sig och tittat på den där filmen. Jag tycker att de skulle ha gjort det.
Jag menar också att de skulle se den, men jag säger att de ska se den frivilligt. Ikke? De kan inte tvingas. Ja. Det var det jag opponerade mot.
Nej, det håller jag med om. Det är tortyr. Men jag tycker att, jag blir ledsen när jag hör att de inte ville se filmen. Mm. Där kände jag att det gjorde ont i mig i alla fall, som är engagerad i den här frågan.
Men i förhåll till fenomenet Greta Thunberg, som ju, hon ju är och har gjort sig själv till, ikke? Så har jag ju inte i varje fall inte upprindeligt något problem med Greta Thunberg, för hon är ung, och hon minner mig mycket om mig själv, när jag var ung, bortsett från att hon är mycket mer innovativ och mycket mer att hon får utfört mycket mer än jag fick utfört i min ungdom, ikke? Men vi minner ju mycket om hinanden. Det jag har ett problem med, det är när kulturer upphöjer helt unga människor till profeter. Ikke? Och att de på den måde blir ikoner, som ska fortælla oss vad vi ska göra, vad det är riktigt och förkert. Ikke? Och det må gärna vara en ung som för exempel har invandrarbaggrund, som den danske dikter Yahya Hassan, alltså som är förbundet till urmennesket via sin etniska upprindelse, eller en ung där har en diagnos eller något tredje. Ikke? Alltså den måde liksom att upphöja folk på. Ikke? Och så den utveckling jag syns Greta Thunberg genomgick, ikke, hvor da hun så stod og sagde, I har stjålet min barndom, hvor det blev tydeligt for mig, at det hun mente var det mest problematiske, var de demokratiske processer, som er for langsomme. Mm. Altså det med klimaet, det kan vi ikke overlade til demokratiet, var det jeg læste ud af hendes udtalelser. Og der bliver jeg bekymrad.
Nej, jag håller nog inte riktigt med, men det jag tycker är intressant med berättelsen om Greta Thunberg, det är man ser hur, först var hon en fantastisk hjälte i Sverige och kungen tyckte hon gjorde jättebra grejer och bla bla. Hela världen tittar på henne. Sen blev hon mer och mer radikaliserad och riktade sin maktkritik mot marknadsliberalismen och kapitalismen. Hon blev antikapitalistisk. Och då var det många som tog sin hand ifrån henne. Oh, nej, vi pratar gärna om klimatet, men vi pratar inte om kapitalet. Sen gick hon in och blev palestinaktivist. Och då var det många som menade, nej, 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 hon ska hålla sig till klimatet. Hon ska inte börja lägga sig i en fråga till. Så. Hur hon än gör så blir det aldrig riktigt.
Men det är problematiskt också, för att hon är ju fremdeles en klimaaktivist och deltar på stora klimakonferenser. Och jag hörte om en stor konferens ett sted i Europa som skulle vara den stora klimakonferensen. Man skulle komma fram till någonting. Greta Thunberg kommer som den headlineren var på plakaten, kommer upp på scenen med Palestina-skjerf och har en Palestina-appell. Klimafestivalen falt i fisk.
Det håller jag med om. Det tycker jag är helt fisk, fel.
Alltså kollapsade eller
falt i fisk. Ja. Nej, men det håller jag med om. Och det här har vi pratat om förut. Jag tycker inte att man ska lägga ihop alltså om du ska gå i det här Pride-tåget så måste du också försvara Palestinas rätt till ett eget land eller så här, som vi har pratat om i den här podden. Jag tycker inte det. Pride är Pride, Palestina, klimat är klimat, men jag tycker ändå att en klimataktivist också har rätt att ta ställning i andra frågor. Men det är klart att det blir problem på en sån konferens, det förstår jag.
Men hon blir en ung Jesus som har all verdens lidelse på sine skuldre. Og det må være ganske så heftig. Og hvis hun kjenner i kroppen det eksistensielle drivet at min barndom er ødelagt, klima går til helvete, jeg må sørge for at verden våkner. Og nå er det samme, det er henne liksom, det er hennes kraft som skal liksom løfte dette. Og jeg, da synes jeg ganske synd på henne, må jeg innrømme.
Ja, men det kan jo også være, og det er en mistanke, jeg har, og den udtrykker jeg for egen regning. Ikke? Men det kan jo være, at hun trives bedst i den type modvind. Det gjorde jeg i min ungdom. Mm. Jeg blev ekstremt utryg, hvis jeg havde medløb. Ikke? Ja. Altså, modstanden gjorde mig tryggest, og jo mere intens modstanden var, jo mere rolig blev jeg, ikke? Jo mere afslappet op blev jeg. Og det var min mentale sammensætning. Det er meget udmattende at leve sådan på den lange bane, ikke? Ja. Men på kort sigt, så kan det jo være ens drivkraft og motor og det hele, og måske har hun det i virkeligheden bedst i sager, hvor hun ikke har en stor følgerskare. Ikke?
Men altså, ni vet vel ingenting om...
Nej, jeg siger det for egen regning.
Greta Thunberg mor,
nej, eller? Jeg siger det for helt egen regning.
Jeg er imponeret av hur hon står på sig, faktisk.
Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Det betyr altså, det er noe vi har merket oss denne uken som vi virkelig kan like, og noe vi mislikte. Og til en forandring så begynner jeg selv denne gangen. For min hiss går til lokalmedie Nord 24, som har gravd frem at det ser ut som at en av verdens rikeste og mektigste personer, veldig tett knyttet på Donald Trump, men ikke minst Peter Thiel, en av Trumps nærmeste støttspillere, Alex Karp, har kjøpt et kjempedyrt hus i Tromsø, som var altså en stor gammel villa, ganske ikonisk Mack-villa, som var eid av familien Mack. Og han, denne Alex Karp, han er sjef for overvåkingsselskapet Palantir, og tjener $1 milliard i året for den jobben. Han er et skjermtroll. Jeg elsker ideen om å få en drone til å spraye fentanyl, lada urin på analytikere som prøver å ødelegge for oss, som han blant annet sa til Financial Times en gang. Jeg hisser Nord 24, som nå altså legger bidrag til mitt kaninhull. Hva gjør Alex Karp i Tromsø? Det lurer jeg på. Nå har jeg fått mye å tenke på resten av sommeren. Men diss går til alt som alle bøker som nå kastes ut av Russland. Mm-hmm. Og sist uke så ble det altså kjent at nå kan heller ikke disse fantastiske Pettersson-bøkene, de svenske barnebøkene.
Pettersson og Findus,
jeg elsker. Og elsker de både filmene og bøkene. De stimulerer fantasien like mye som Nord 24. De bøkene kan ikke lenger selges, fordi at oversetteren som oversatte disse bøkene nå, altså for 20 år siden, er blitt satt på liste over utenlandske agenter. Bu. Hassan. Hvad er din?
Åh, hvor sindssygt. Okay. Ja, min his går til en finde. I ved jo, hvor højt jeg elsker finder i denne her tid, hvor katastrofen lurer, fordi finderne er så beredte. Ikke? I dette tilfælde, så er det finske Emma Wasström, som har skrevet i Danske Weekendavisen om forsvarsmentalitet i Finland og Danmark, og også Sverige i øvrigt. Hun siger, at det er meget, meget tankevækkende som finde at være vidne til danskernes opvågen til debatten om kollektivt forsvar, fordi det, man diskuterer i Danmark så intenst, er den åndelige oprustning. Det har man slet ikke i Finland. Man taler slet ikke om åndelig oprustning. Når man, hvis en finne bliver spurgt, hvad er det, vi slås for, hvis vi slås mod russerne for eksempel, ikke? Så er det fuldstændig indlysende for finner. Ikke? Emnet kan slet ikke diskuteres. Min uges dis går til det danske forsvar, som har placeret sine splinter nye maritime forsvarsdroner på en lystbådhavn i Køge, syd for København, hvor alle kan gå hen og pille ved dem. Der står de bare.
Mm.
Og du, Åsa?
Ja, den här veckan så vill jag prisa våra lyssnare som ständigt hör av sig. Antingen för att de är glada, eller för att de tycker att vi har fel, eller för att de bara vill hjälpa till. Jag vet inte om ni minns att jag häromveckan sa att jag är så lej och ledsen för att våren har varit så kall så att jag inte har kunnat plantera mina luktärtor. Det är sånt jag tror på norska heter sötärta, tror jag kanske. Mm. Jag kan inte plantera det på balkongen, sa jag. Då hörde Katarina av sig med tips. Ett voilà. Nu är det så grönt och skönt på min balkong. Så tack så mycket. Veckans diss. Ni vet att vi i Sverige en gång hade ett parti som hette Folkpartiet och som sen bytte namn till Liberalerna. De kämpar för sitt liv. Kanske för att de har släppt alla sina liberala ideal. De har nu bland mycket annat fått för sig att det ska vara förbjudet att även för vuxna titta på pornografi på sina mobiler. De vill lägga in ett porrfilter, även i vuxnas mobiler. Inte så liberalt, tycker jag. Och nu när jag säger det här så känner jag att det här är en fråga som jag tycker är så anmärkningsvärd. Så jag undrar, skulle ni vilja prata med mig om det här kanske nästa vecka eller så?
Ja, alltså detta är ett pornofilter i telefonen. Det är inte så särskilt liberalt, spör du mig.
Men visst är det något att diskutera i framtiden, eller vad säger ni?
Ja, det syns sig faktiskt.
Jo, lär oss bara diskutera mitt pornofilter.
Ja, ditt pornofilter.
Du har det så.
Och så när du snackar om lytterspørsmål.
Mm.
Det kom många reaktioner sist uke. Någon, för vi snackade om Pride, husker dere det? Och någon skriver att de förstår nøyaktig det Hassan och jag prövade att säga, och någon lurer på om vi menar att rätter som är kämpar för ska reverseras.
Alltså att homosexuellas rättigheter ska tillbakarullas. Är ja. Det någon där har troet att vi menade?
Ja.
Okay.
Og det var flere, noen forstod veldig godt at det ikke var det, men Åsa, du var jo også, du lurte jo også på hva egentlig Hassan og meg mente.
Nej, jag menade, det vet jag att ni inte menade att de homosexuella ska bli av med rättigheter som de har kämpat sig till. Det jag lite reagerade på, det var när ni sa att man måste visa förståelse för dem som inte tycker att det här med homosexualitet är normalt eller vad man nu tycker. Och att man måste prata mer om och börja om från början och prata mer om dem. Och då blir jag lite frågande hur ett sånt samtal skulle se ut. Så måste man än en gång förklara varför homosexuella har rätt att gifta sig med vem de vill och så vidare. Det var så. Jag förstod inte riktigt hur ett sånt samtal skulle se ut. Jag vet att ni inte vill försämra för homosexuella.
Ja, du tänkt mer på det också.
Det förvånar mig lite att våra lyssnare trodde det faktiskt, men det kan vara språket här som även
ja, men det gör inte något, alltså det är fint. Det har jag inte något problem med att folk har tänkt eller troet, alltså jag vill slåss för rätten till att älska precis det människa man vill älska till en vär tid, och jag vill gå mycket mycket långt i den kamp, ikke? För den rättighet som jag menar är grundläggande. Men der er jo andre mennesker inden for vores fælles organer, som ikke mener, at de rettigheder skal være så vidtrækkende, så de inkluderer alle mennesker eller alle typer kærlighed. Den diskussion, hvad gør vi med den? Skal vi afvise den? Skal vi lukke ned for den og sige, I derude i Østeuropa, vil vi ikke tale med, fordi denne her rettighed har vi besluttet os for er grundlæggende, og derfor kan vi slet ikke kommunikere om det her. Ikke? Eller skal vi gå tilbage og så tage den en gang til, som man siger i Danmark, for prins Knud, altså forklare helt grundlæggende igen, hvorfor dette er noget, som vi ikke kan gå på kompromis med, fordi det er en kernerettighed, altså et menneskes grundlæggende ret er at vælge, hvem man vil elske og elskes af.
Då förstår jag er mycket bättre än den förra gången. Det är min... våra lyssnare också. Det var väl bra att vi redde ut det här.
Ja, alltså det är min kommentar till det här. Och så hade vi ju också priden upp att vinna sist. Och i den, i förlängelse av det, så är det ju också en diskussion vi må ta omkring de här ting som vi också var inne på med Greta Thunberg. Alltså det intersektionella, alltså hvor man ska beskäftiga sig med samtliga undertryckelsesystemer eller, eller om man ska fasthålla det man är satt i världen för. Ikke? Mm. Alltså för exempel så är priden ju egentligen en rättighetsmanifestation i förhållande till, till forskellige sexuella orienteringar och de rättigheter som följer med det, och inte en, en Gaza-demonstration eller en klimademonstration eller något fjärde. Och den snack är ju också en del av det här.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Vi snakker og snakker om polarisering, og det har vi jo gjort i dag også, i samfunnet og debatter som går i stå. Men er vi ikke også litt selvpolariserende? Det tenkte jeg etter å ha hørt en episode av podcasten Selvpolarisering. I en episode møttes Magnus Marsdal, trygt plassert på venstresiden. Han møtte Nils August Andresen, redaktør i Høyre tidsskriftet Minerva.
Sammen har vi to satt i gang det mediekritiske prosjektet Selvpolarisering. Som ansvarlig redaktør for hvert vårt nisjemedium på høyre og venstre flanke, har vi blitt oppmerksom på medians egen polariseringsprosess.
Og de undersøker politisering av medielandskap og spør, utgjør etablerte og alternative medier til sammen en selvpolariserende enhet?
Det er et meget interessant spørgsmål, men kan du forklare spørgsmålet? Altså, hvorfor skulle etablerede alternative medier
det er det, som, det, er det, det er det de undersøker i sin podcast, som altså på den måten at et alternativ medie kan slenge ut en påstand, og tradisjonelle medier hopper på. I stedet for å på en måte si, ja, kanskje det er noe i dette spørsmålet. Si for eksempel lab-lekkasje-teorien fra covid-tid. Der var det sånn at noen i alternative mediene mente at det var mest sannsynlig at det ble lekkasje, at det var lekkasje av dette viruset fra et laboratorium som var årsak til korona. Umiddelbart hoppet tradisjonelle medier på den teorien, slo det til jorden og sa nei, 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 dette er konspirasjonsteori.
Ok, så de hoppet sånn? Ikke på teorien?
Nei, de hoppet på og si at dette er overhovedet ikke sant, det er en konspirasjonsteori.
Okay, helt klart, nå forstår jeg. Ja. Okay.
Og det, så man, og det er sant.
Man har de alternative medier, som kan udtrykke sig kontroversielt, fordi de ikke er bundet af hvad, forpligtelser, økonomiske og så videre, tilskud, eller hvad ved jeg, ikke? Så de kan gøre, hvad de vil. Og, og de oplever så en automatisk modstand fra de etablerede medier, som bruger tid og energi på at slå deres teorier eller udsagn til jorden.
Er og det kalder det konspirationsteorier.
Okay, helt klart.
Og det som sker da, det som sker da er at i det øyeblikket det kommer for en dag at der er andre også som mener dette. Der er en forsker blant annet her nå som mener at det kan være at det var en lab-lekkasje som lå til grunn. Så kan alternative medier kose seg selvfølgelig og gni hender. Og dermed få en legitimitet for veldig mange andre synspunkter som de også legger på bordet. Så det blir en slags kamp om å slå til jorden konspirasjoner, samtidig som at man polariseres. Og polarisering betyr jo faktisk ikke at vi krangler, for det er ikke polarisering å være uenig. Det som er polarisering er når det skjer samtaler i to forskjellige kammer, og det ikke er noe på tvers. Og det er det at Magnus Marsdal og Nils August Andresen da, ifra sine vidt forskjellige posisjoner, diskuterer i Selvpolariseringspodden.
Det är en fantastisk podd skulle jag säga. Jag har lyssnat på den två gånger faktiskt för att jag lärde mig så mycket. Men vad de också lägger in här som att det är självförstärkande den här polariseringen, det är att etablerade medier behöver känna sig som normala, trovärdiga, rimliga. Mm. Och alternativa medier behöver framställa sig som modiga sanningssägare.
Netto.
Och så blir det en dialektik i det här. Och då blir den här polariseringen en självuppfyllande profetia. Där vi alla hamnar i samma snurr. Alla vi som tar del av det här hamnar i den här snurren. Och så pratar man väldigt mycket om att polariseringen ökar. Och de som pratar mest om att polariseringen ökar, det är vi som är journalister i etablerade medier. Vi pratar om polariseringen. Det finns ett stort forskningsprojekt i Lund som har dragit igång, eller som har hållit på ett par år. Där är det preliminära resultatet att polariseringen ökar faktiskt inte alls i samhället. Man har alltid varit osams om olika saker. Däremot så ökar pratet om polarisering. Så visst har de rätt i den här podden som jag anbefaller alla att lyssna på. Och de som kan lyssna på det här programmet kan definitivt lyssna på den podden. För då klarar
jag syns det är helt vilt intressant. För det är ju en annorledes uppdelning än vi traditionellt gör i höger och vänster. Att det här handlar om center och så om fringe eller om utkant i verkligheten. Och den uppdelningen syns jag är enormt spännande. Alltså att vara vidne. Og I ved jo, at jeg studerer jo, hvad der foregår i udkanten af medielandskabet på de små alternative medier i det, vi traditionelt vil kalde højre og venstre. Jeg ved jo ikke, hvilken en af deres konspirationsteorier, der vil vise sig ikke at være en konspirationsteori, men en sandhed, ikke? Men de kommer jo derudefra nogle af de fortællinger, som viser sig at have noget på sig. Ikke? Mm. Jeg ved ikke, om I kan huske den der gamle film med Mel Gibson fra tiden før han blev cancelled af Hollywood, som hedder Conspiracy Theory. Kan I huske den? Hvor han er sådan et totalt paranoid menneske, der lever indelåst, ikke? Som kun drikker renset vand og ikke spiser noget mad, nogen andre rørt ved. Og i øvrigt har en lang række teorier om konspirationer, som han lever efter. Og så pludselig en dag, så bliver han reelt forfulgt af staten, ikke? Af de hemmelige tjenester, fordi en af hans teorier viste sig at være sand. Ikke? Og det synes jeg, det er enormt interessant det der, fordi sådan vil det jo være. Altså en af de teorier vil jo vise sig at være sand. Altså jorden er rund, den er ikke flad, for eksempel.
Men altså det som sker her er jo at når traditionelle medier omtaler alternative medier som useriøse og farlige, så blir det nettopp det beviset som alternative medier trenger for å si, se, de prøver å kneble oss. Og når alternative medier roper høyere og blir mer ekstreme, bruker traditionelle medier det som bevis på at de må være strengere og mer styrende i sin dekning. og det skjedde jo i veldig stor grad, mener jeg, under korona. Mm. Men nå ble jo jeg sikkert sett på som en konspirasjonsteoretiker, som jeg tror til og med sa at jeg synes lab-teorien høres veldig sannsynlig ut.
Men, altså lab som kort for laboratorium.
Laboratorium, ja. Men det blir altså to deler av et selvgående system. Mm. En symbiose av motstand. En evighetsmaskin av polarisering.
Mm. Ja, det er spennende. Ja.
Förr när man använde ordet polarisering så var det att det var en fråga där det verkligen fanns ett för eller ett mot. Det fanns ingenting mitt emellan. Till exempel ulvdebatten, vargfrågan.
Ja.
Där var man för eller emot att man skulle skjuta av varg. Mm. Nu används polarisering som att beskriva tidsandan, att vi lever i polariserade tider. Men som historiker så kan man gå tillbaka och titta då att det liksom 70-talet till exempel var extremt polariserat i många, många frågor. Det var högern och borgerligheten var jättesinta på vänstern och tvärtom. Så att det skulle vara något nytt, att det skulle vara extra polariserat nu än tidigare, det forskare ifrågasätter ju det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant eftersom det blir ett självspelande piano. Hur många gånger har jag inte själv sagt att det är så polariserat och polariseringen växer och sådär. Jag ska nog ta det här med lite salt faktiskt.
Och jag tror medierna må börja och tänka lite annorledes runt att nu ska jag fortälla Karl och andra redaktörer eller kan det måtte være journalister ska tänka. Men hvis det är så att journalistiken mister mer evnen til å virke åpen og søkende og prinsipiell uavhengig, så mister også samfunnet en felles forståelsesplattform. Mm. Og da blir informasjonen del av folks identitet og ikke verktøy til å forstå virkeligheten, og det så skremmende, fordi hvis du det, altså når mediene tidlig avviser enkelte stemmer eller teorier som konspirasjon eller polariserende eller useriøse, det de altså det man da i teori, altså i realiteten så skyver vi bort folk som kanskje forvirret, eller skeptiske, eller utenfor det kulturelle sentrum.
Ja,
og da blir det sikkert. Vi og dem.
Udenfor det kulturelle centrum meget præcist formuleret. Og opdelingen jo den samme, som den var dengang, hvor man havde højre og venstre. Ikke? Det var jo opdelingen mellem os, som seende, og de andre, som blinde. Ikke?
Ja.
Det altid sådan, det foregår. Jeg synes, det altså helt vildt spændende.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Vi har nok et lytterspørsmål denne uken her, faktisk. Jeg har kommet inn i en god steam. Har vi et norsk-svensk ord for det danske ordet simre med?
Simre med.
Simre med.
I kan ikke finne ud av de der bløde D'er. Simre med.
Simre med. Hva det for noe egentlig? Det betyr... Hva simre med?
Jamen altså, nu må vi jo ikke, vi må ikke tale engelsk i den her podcast, så derfor kan jeg ikke sige slow food.
Nej, det kan du ikke sige.
Nej, altså simre mad betyder mad, som tilberedes ved langsom og lav varme, såkaldt simring, hvor maden småkoger ved temperatur lige under kogepunktet, cirka 85-95 grader. Denne metode gør, at kødet bliver mørt og saftigt, og smagene kan udvikle sig over tid.
Men det er masse sånne retter. Det er ikke bare dette kjøttet, det er masse. Og det blir også på en måte associert med mormors mat, leste jeg et sted.
Ja, jeg vil si, hvis du simrer en gulerod, så forsvinner den.
Ja, altså på svenska har vi et ord som er långkok.
Ja.
Ärtsoppa till exempel ska man först lägga, man ska lägga ärtorna i blöt över natten och sen ska de koka flera timmar. Det är långkok. Eller kalops. Det kokar flera timmar. Fläsklägg med rotmos, det håller också på och håller på. Det ska koka länge. Husmanskost.
Men vad är småkokt mat?
Kortkokt mat.
Småkokt.
Det är makaroner i kortkokt mat.
När jag sökte på Google och translate, ikke, oversätt simmermad, så kom där småkokt mat upp. Eller skjutmat.
Skjutmat. Vad heter det på norska?
Nej, men du sa ordet husmanskost.
Mm.
Och på många måter, det är något annat, men det är nog likt likväl då.
Men nordisk husmanskost består ju mycket av långkok.
Det är nettopp det, sant? Ja. Och där grönsaker är kokt i hel, men kärligheten lever, kan man säga. Si. Yeah. Alltså det är ju en mat som smakar alltså bestemor
men har ni mat jag lagar brunsaus ofta.
Har I ordet simre, alltså något där står småbubblar i långt.
Det sjuder på okay. svenska.
På norsk så kan vi säga si simre som vi kunde säkert ha infört ordet simremat.
Nej inte vi. Det är långkok.
Långkok
sjuder länge. Ja.
På finsk heter det haudutettoruokka.
En gång till.
Haudutettoruokka.
Det ska vi lage nu. För du har ju bursdag, du kan lage detta idag. Ja, just det.
Gratulerar.
Tack, tusen tack.
Ja. Men vad ska vi gå ut på?
Nej, jag tycker att vi ska gå ut på den här låten Ett skepp kommer lastat.
Barnsången,
och jag tycker att vi ska göra det i Mora Träsks tappning. Det är en... Ja, de startade på 70-talet i Dalarna och jag tycker vi väljer den här versionen. Det är ju en barnlåt men också, jag är glad för det där skeppet och jag vill retas lite med Hassan som hävdar att Greta Thunberg, 22 år gammal, är ett barn.
Okej, så det är ingen hyllest till kokskipne, det är till
det här skeppet är fullt med bananer, meloner och så lägger vi till barnproteser, mediciner, mat och vatten.
Mm. Det som är gøy, Åsa, vet du vad det är?
Nej.
Som vi inte visste, är att alla låtene som vi har spilt här i norsken, svensken och dansken, de har havnat på en Spotify-liste. som folk kan finne hvis man går in på norsken, svensken og dansken slagere.
Ja, det er så mycket bra musik.
Og noe dårlig.
Det er det danska som inte håller.
For litt dansk musik.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Arstan Preisler og jeg i norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Nu får vi nyheter i P1. Klockan är 8.
I Stockholm har en person blivit skjuten ikväll i stadsdelen Hässelby Villastad. P4 Stockholm rapporterar att polisen just nu söker en eller flera gärningspersoner. Den skottskadade har förts till sjukhus. I Minnesota i USA har en demokratisk delstatspolitiker och hennes man skjutits ihjäl och en annan demokratisk politiker med maka skottskadats i sina hem. Den ihjälskjutna politikern var tidigare talman i representanthuset i Minnesota, säger guvernör Tim Walz.
We're here today because an unspeakable tragedy has unfolded in Minnesota. My good friend and colleague, Speaker Melissa Hortman and her husband Mark, were shot and killed early this morning in what appears to be a politically motivated assassination. Our state lost a great leader, and I lost a dearest of friends.
Melissa Hortman och hennes man sköts ihjäl i vad som ser ut att vara ett politiskt motiverat mord, sa Tim Walz på en presskonferens som han höll tillsammans med lokala polisen efter skjutningarna utanför Minneapolis. Första larmet kom vid 02 lokaltid och inom loppet av knappt 2 timmar sköts alltså 2 lokala politiker och deras respektive i sina hem. Den lokala senatorn John Hoffman och hans fru sköts med flera skott, men de ska ha opererats och förhoppningen är att de ska klara sig. Den misstänkte gärningsmannen ska ha utgett sig för att vara polis, klätt sig som en och kört en bil som liknar en polisbil. Den har beslagtagits och den riktiga polisen säger att de har hittat ett manifest i bilen där det stod en rad namn på politiker. En omfattande utredning pågår och de boende i området uppmanas att stanna inomhus eftersom gärningsmannen kan vara farlig.
Rapporterade Ida Svansbo. I USAs huvudstad Washington inleds om några timmar en stor militärparad med anledning av att det är den amerikanska arméns 250-årsdag. Men det är också president Donald Trumps 79-årsdag. Samtidigt så väntas stora protester mot Trump runt om i USA. Enligt vår korrespondent är militärparader mycket ovanliga i USA. Därför är den här paraden ett omstritt evenemang. I den eskalerande konflikten mellan Iran och Israel uppger Iran att ett oljefält i Persiska viken attackerats. Stämmer den uppgiften skulle det i så fall vara första gången som Israel attackerar Irans olje- och gasfält sedan attackerna inleddes natten till fredag. Enligt en talesman för Israels militär fortsätter de israeliska attackerna mot Iran nu under kvällen. I Malmö blev i eftermiddags en kvinna i 60-årsåldern oprovocerat sparkad i huvudet av en ung person. Enligt polisen färdades kvinnan på cykel och hon ska ha blivit neddragen från cykeln och sparkad i huvudet. Den unga gärningspersonen har inte gripits. Nyheterna från Ekot i studion, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Det blev en kamp mellan två professorer å ena sidan och två journalister å den andra i veckans Landskampen. Ulf Danielsson och Åsa Wikfors mötte Klara Poppenow Thor och Klara Lovisa Lundström. Programmet sändes första gången igår fredag. Programledare Annika Lantz.
Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En frågesport om veckans nyheter som sänds från ett av de få av Stockholms jättestora hus som Bilderberggruppen inte hyrt över helgen. Välkomna kära tävlande.
Tack så mycket.
Tackar. Tack. Stort tack.
Vill ni vara ett mystiskt elitnätverk eller är det okej om jag presenterar er?
Det är okej.
Okay. Ja. Det får gå.
Jag vill vara ett mystiskt elitnätverk.
Ja, men då kan vi göra så att Sara Löfvenstam, samdomare, är ett mystiskt elitnätverk. Toppen. Medan de andra presenteras med titel och namn. Känns det okej?
Okay? Jättebra.
Kul. I Klara och Klara Lovisa har vi politiker, matstjärnorna Klara Poppenow Thor och Klara Lovisa Lundström. Välkomna.
Tack så mycket.
Vad roligt att ha er tillbaka.
Kul att vara här.
Och i lag Ulf och Åsa så har vi stjärnprofessorerna Ulf Danielsson, teoretisk fysik, och i praktisk filosofi, Åsa Wikfors. Blev det svärt om nu?
Teoretisk filosofi.
Vi är teoretiker båda två.
Som du alltid brukar tänka att det är så kul att ni är olika.
Och
att
jag vi är ändå olika.
Ja, det är sant, det är ni. Båda är teoretiker. Mm. Jag tycker du var så praktisk i den här artikeln du skrev om media här om veckan.
Ja, men även till och med Ulf kan vara praktisk.
Ja, det finns inget så praktiskt som en bra teori.
Kan du liksom spika upp enkelt en TV med sån arm?
Ja, det tror jag skulle klara.
För nu, du såg, jag byggde på det. Först tänkte jag, klart jag kan få upp en TV, men en arm.
När började jag tappa det?
Precis. Ni ser, jag sa att det här var sista sändningen för säsongen, så ni får ha överseende. Har du förlåtit mig, Åsa?
Ja.
Okej, bra. Då skriver jag det här. Sen så kanske det hade varit lika bra faktiskt att jag hade låtit Björn Ranelid presentera dig, Ulf.
Ja, det hade han gärna fått.
Ulf är en så klok man och ödmjuk man trots sina enorma kunskaper och sin beläsenhet och visdom.
Det var ju en ännu bättre, bättre
festakon. Det där klippet vill jag ha.
Ja, du kan klippa ur det här programmet sen. Ja. Det är kul. Du kan, på SR Play finns det efteråt. Mm. Ni skriver en bok tillsammans.
Det gör vi.
Människan är ett mirakel.
Ja, den har vi skrivit tillsammans. Den är klar. Den kommer i höst, i september.
Hur har ditt, ditt språk påverkats av att jobba med Ulf, med Björn Ranelid, med Ulf Danielsson?
Jag tror att det har utvecklats faktiskt.
Ja, du tror det?
Ja, det tror jag. Det var väldigt spännande att göra det.
Är du mer full av adjektiv eller är det längre
meningar? Ja, det är nog både, det är inte längre meningar tror jag. Men kanske mer kreativ användning av adjektiv. Det tror jag att jag har kanske utvecklat.
Vad spännande. Ja, och hur har du utvecklat Björn?
Ja, han använder nog en hel del andra substantiv som han inte använt tidigare skulle jag tro. Som är inspirerad av naturvetenskapen.
Samarbete.
Ja, samarbete.
Vad funkar bäst? Teamwork som vi sjöng till barnprogrammet. Och Åsa, du hörde ju av dig och skrev att du skulle inte hinna lyssna på så mycket radio och titta på så mycket tv och att ditt lag skulle köra a priori.
Ja.
Du svarade Ulf, absolut, a priori. Kan ni förklara så att hela klassen förstår?
Ja, alltså a priori det är utan att ta in information från yttervärlden.
Alltså som bara, jag presenterade dig, jag bara som det känns.
Ja, det är bara som det känner. Ja. Man tänker sig fram till det hela. Så vi har alltså då, det är ett experiment, vi har inte lyssna på nyheterna här veckan. Så får vi se hur det går.
Hur går det? Hur långt kan man komma?
Hur långt kan man gå om man kör a priori?
Vi har inte tagit in någon information från yttervärlden under den här veckan.
Ni har stängt in er. Jag är glad och nyfiken. Och hur känner ni Klara och Klara Lovisa?
Det är ju pinsamt för att vi har ju tagit in nyheter.
Vi jobbar på posteorori.
Posteorori, helt korrekt. Men det är bra, det blir ett bra experiment.
Men det var väl ett sånt reality-program för kanske 15 år sedan när kändisar var inlåst i ett spa och inte tog del av nyheter. Det är lite, ja, så ni har letat.
Det är lite så vi har jobbat.
Har ni varit på spa?
Önskar vi också hade gjort det istället för att lyssna på
vilken såpa var det?
Det hette Bubblan och gick på SVT.
Kanske det här 2011. Har jag faktiskt helt missat. Otroligt. Men ni har ju det här kontot Politikermat. Och jag såg att det senaste receptet ni la ut, det läggs alltså ut recept på politikers favoritmat. Eller jag vet inte allt det som det är deras favoritmat, utan bara det de kan.
Bara mat.
Bara mat, ja. Och ni la ut Sanna Marin, alltså Finlands förra premiärministers tomatsås, som fick 2 av 5, vilket inte är ett jättestarkt betyg på en tomatsås.
Men kan tomatsås vara så gott? Ja. Det är väl alltid 3 av 5?
Nej. Oj, 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 synd att jag inte är politiker. Då hade jag ju verkligen kunnat presentera en tomatsås som hade klivit upp i.
Hur får ni tag i recepten då?
vi jagar politiker på ett eller annat sätt. Ah. Ja, så finns det kokböcker och sånt, men det är många mejl.
Ni bara hittar inte bara på, utan
nej, vi jagar rent fysiskt.
Just det här receptet har jag tecknat en prenumeration på den finska dagstidningen med ett namn som jag inte minns, för att då kunna översätta just det här receptet, som är sämre än den genomsnittliga 3 av 5 tomatsåsen.
Det såg till och med ganska dåligt ut, förlåt.
Crème fraîche. Det är kaprisspad. Nej, det är jag. Jag började gå runt och säga för mig själv en catchphrase som inte är användbar någonsin. När livet ger dig marin, laga marinad.
Den kommer användas. Ja. Vem är ni på nu då? Vem är ni väntar på svar från?
Liberalernas nästa partiledare, ja. Bara för att kul att veta vem det är.
Hatt, har ni haft något med henne?
Jag har skrivit i Hatt, vi är ghostad av Hatt.
Har ni blivit ghostad av Anna-Karin Hatt?
Ja.
Vet ni vad, hon har mycket att göra, tror jag.
Tror du det?
Ja, men hon verkar vara partiledare nu.
Alltså, hon har inte svarat sedan innan hon blev vald.
Nej, okej. Okay. Jag ska inte försvara henne, jag vet ingenting.
Ja. Nej.
Men jag är förvånad. Men
om hon hör det här får hon gärna höra av sig.
Okay. Gärna med en bra tomatsås 4 av 5.
Ja, det här har varit kul. Sara, tycker du att det låter som att vi ska dra igång med att lyssna på knapparna?
Ja, jag tycker det.
Mitt lilla hemliga
nätverk.
Elitnätverk, mitt hemliga elitnätverk. Ulf, Åsa, vad har ni för knapp idag?
Åh, vad spännande.
Pilutta, det är hemligt.
Den är bra.
Den är jättebra.
Pilutta-visan från Madicken. Och det är för att den här Bilderberggruppen är ju den minst bevarade hemligheten, eftersom Svenska Dagbladet bland annat presenterade hela listan på de som deltar. Bland annat Magdalena Andersson och Ebba Busch och vilka var det fler?
Stor FOMO.
Ja, jag undrar såklart varför jag har inte bjudit.